Det är den 9 augusti 1967 i Medeby. Jag sitter här tillsammans med Ester Karlsson. När är Ester född?
26 augusti 1888.
Det är snart 80 år då.
Det är ja. 79 ja. År.
Det är som jag sa till en gammal farbror en gång, hur gammal är? Ja, sa han. Jag är 94, jag har krypet ner i 95, sa han.
Nästan, alltså, men jag kallar det för uppåt.
Ja, det var
för, bara för 100 är åt det hållet.
Ja, hoho jag, sa mor. Och 99, hur var den där? Har Ester hört det där? 99 år, det fattas bara 1 i 1000, sa hon.
Oj, då ja, räknar du ju fel.
Ja. Ja, nu ska vi börja och prata lite grann.
Ska vi säga när jag födde Krusgatan också?
Ja, det kan vi ta och prata om. Ja. Vi kan ta det först.
Ja, att min pappa var knäckt där vid Vallasätteri.
Jaså?
Han var knäckt för Vallasätteri i Öksoken.
Jaha.
Och Krusgatan hette hela byn.
Byn?
Ja, det var en liten by. Det där var många stubier.
Vad var det för ena som bodde där då?
Ja, jag var ju liten då, men jag minns att det var en som hette Alfred, en hette Sjönberg och en hette Söring. Och Videgren och Värn och Pumpadel kallte din. Och Sjöling, sen var det ingen mer förrän man kommer till hela backen.
Ja, vi tänkte att berätta, eller jag tänkte att fråga om det vi berättade först. Det där med Dalkulla, det var... Ester har varit ute för mycket sånt där och hört mycket.
Jag har hört mycket
var
genom andra.
Vad var det med Dalkullan?
Ja, det var långt före min tid. Ja. Och Dalkullan, hon hade en sån där de kallade den där färgen appelkastad häst.
Ja.
Den var ljusgrå med svarta fläckar. Ja. Mycket vacker.
Vad gjorde hon med den då?
Hon körde den och hade en vagn eller en kärra. En kärra som hon kunde lasta på varor. Hemslöjsalster ifrån Dalarna, vackra sjalar och... sådana finheter. Hon for kring här i Östergötland ifrån traktor och sålde dessa varor. Ja. Och bland annat så hade hon nattkvarter när hon kom till Lomberg.
Ja.
Och det var hos ett äldre folk. Det var ju före min tid.
Ja.
Och det var ett äldre folk. Det tog hon in. Många gånger hade gjort. Och det var på vintern eller vårsidan. Då kom hon dit in mot kvällen och de hade en liten lagor. Och hon fick ställa in sin häst och få foder till den. Och själv fick hon mat inne då. Men så tyckte gumman och gubben när allt var tyst. Och de sinsemellan talade de när hon hade somnat. De ville gärna ha dessa pengar. De trodde hon hade pengar. Och det hade hon ju också. Det är ju klart. Hon var ju gammal och ogift och hette Kerstin. Och då kom det överens. Gumman hon ställde sig vid spisen och stekte en panna full med fläsk. Och när detta var stekt tömde upp det i en burk. Och sen la hon sig en stund, hur länge det vet jag ju inte, men hon låg i alla fall. Men sen gick hon upp, värmde dessa flottet över lågan så det vart koket började koka. Och gumman låg och sov med lite öppen mun och tömde ner alltihopa flottet i munnen på henne. Så det vart ju döden med samma. Och sen det där, och ingen så när Dalkullan kom, men de så att hon försvann och de undrade var hon var. Och det var polis. Polis fanns inte då, men det var i alla fall upp på, både från länsman som vi sa och hans fjärdingsmänner. Men det hette inte Dalkullan. Vagnen och hästen var ju kvar, men Dalkullan var inte. Och de tittade överallt och kunde inte finna någon grav eller något. De hade begravt henne ute i skogen inte. Men i alla fall, sen det stod att gå var och det var ingen som fann det. Det var ju inte sådana möjligheter då som vad det är nu. Nu har det ju spårhundar och polis och allt möjligt. Och det var tyst det där. Några många år antar jag, för jag vet inte hur länge sedan det var för innan jag föddes. Men så var det folk från Rinsta som bodde i ett torp. Och det hette Karl Siren och hon hette Hedvig. De köpte den där gamla stugan på äldre dagar. Och då skulle ha det där.
Minns Ester det folket?
Ja, jag var hos dem många gånger för att de hade sina föräldrar i samma hus där jag bodde, så jag passade på dem. Hon hade, vi kom ofta hem och de om söndagarna. Vi var mycket goda vänner. Så den folket, men det här var ju skit långt förut. Då säger hon när de nyss hade flyttat dit. De hade bland annat en skänk och den ställde de ner vid dörren när de kom flyttande. Med andra möbler, det var ju inte bara rum och kök. Och det var ju inte så mycket möbler för. Och sen så, men när de hade lagt sig på kvällen så hörde jag konstigt ljud under skänken där borta. De gick upp och lyste men de såg inget. Jag glasade sig igen och så fort det var tyst så ramlade det och ramlade. Precis under skänken, under golvet. Precis som när de ramlade med en hopper torra ben. Och det där det var, och barnen de var lite skygga för de hade ett par barn hemma och de hörde det där. Men hur det var så var det en vanlig, de var vana vid ljudet. Men så var det en familj som skulle ha ett golv inlagt in till där de bodde. Och snickaren han var där, då säger denne mannen som bodde i stugan. Hör du Viktor, sa han, när du har slutat där ute här hos grannen så kan du komma till mig så ska vi bryta upp ett par plankor eller golvet under skänken får vi se. För det är aldrig tyst, jag tror det är någon gång åt råttor eller kanske någon grävling har något på.
Plankor sa de väl?
Ja, plankor. Ja, råttor och plankor. Och då så, ja, han kom andra eftermiddagen och de tog den listen och två plankor. Och när de hade lyft upp dem tillräckligt så var det ett kvinnolik där inunder. Och det var ju bara själva benen kvar. Så det gick efter en stickekorg och hade de där benen i. Och sen stod de rådvilla och förlägna. De såg ju att det var ett människolik. Och hur de skulle göra med benen. Inte ville de bränna upp dem. Inte ville de begrava dem i skogen. Men så var det en gammal gumma i närheten som just var död dessa dagar. Så han, Kalle, han tog cykeln och åkte till honom och tog med sig benen i en påse och bad att de skulle ställa ner, hälla ner det där i graven när de hade grävt åt gumman, och det gjorde de. Och när de hade tömt ner den dagen och det var, så var det tyst, det var aldrig ett ljud åt det där raslet under skänken
mer. Hur så då?
Ja, det kom i vigdjord.
Hon fick det utav...
Ja visst, utav... Det var, och sen spårade de med samma att det var denna kvinnan. Men hur de gjorde med häst eller var det, den de skickade hem till Dalarna eller så, det
ja,
vet ju inte jag.
Den var väl kanske borta för länge sedan då, det var väl...
Ja, just den av det här.
Det måste det vet... ha varit en
ja.
50 år.
Ja, det var det förstås. Det måste det vara. För att det här, folk kände ju jag. Och det här var ju långt före min tid det hände. Men den stugan har bortrivet nu.
Men då slutade spökerierna.
Ja då.
Var det mycket spökerier då? Så
de, ja det var det kallades grisabacka. För det var otäckt folk hade bott där. De kallade den för griser. De klädde ut sig till allt möjligt. Och övade folk där i den där backen. Så var det en stor grind. Så jagade de emot grinna där. För det var Lysings, Allmänning och Dals herrar på andra sidan den där sten. Och det passade de där usle människorna på att möta folk som de trodde hade pengar. Och tog ifrån dem. Det skedde mycket där och söp och levde gjorde de ju mycket för.
Så det var otäckt sen gammalt
det då? Usch, det var så otäckt. Och till och med sedan så har det varit mycket olyckor. Det händer ofta olyckor ändå backen.
Det ligger nära en större gård?
Eller? Ja, det ligger strax emellan Charlottenborg och så... Och Ombergstationen, eller så här, upp med väg 50 från Vasterna.
Hon...
Det var inte långt ifrån Charlottenborg.
Då när hon hade kommit i Vigjord sen slutade
det. Det var slut med allt.
Hon sen. Fick del av den där
mulljorden. Det var Vigjord.
Ja.
Kyrkojorden.
Kyrkojorden.
Ja, det kommer grava tyst. Ja. Den natten de aldrig hört något mer sen. För detta berättade här den själv. För vi tar till just den där sägnen en gång.
Men jag funderar på några saker. Varför de inte talar med prästen när de hade hittat skelettet.
Ja.
Eller med den som man då.
Det, ja, då ja. Men det var tyst med det där. Det kan, de bara begravde det där och det var ju inget att göra vid. Människorna levde inte ut som hade bragt dem livet och det var inget, det var inget att göra vid. För barnen kunde ju inte om de hade några, för bli straffade.
Men att de vågade det i där bägge.
Ja,
för
men
att
kära
hjärtan.
Ja, men Satan han har många redskap och många tankar. Han kan lära folk om inte de kan.
De säger det, ja.
Satan är alldeles närvarande. Vill de bara ta honom till hjälp så går allting för dem. Det är som urskilt.
Jaha. Det finns de som
det är inget gott ifrån honom inte.
Nej, det finns de som har förskrivit sig av honom.
Jaha, det ska jag tala om. I Valla, som min pappa var knäckt. Nej. Detta har min farmor berättat. Hon var också knäckta dotter i samma by. Så hon gifte sig sen med en som heter Stål. Farfar, han var också knäckt. Han bodde inte i det torpet som pappa hade, utan ett annat torp lite längre ner. Och där i Valla, det var en patron som bodde på den tiden. Och han hade en hushållerska. Och det var så mycket prat om den där. De sa både en och det andra om hur de hade sig emellan. De var inte gifta. Och patron i alla fall, han hade hjälp att fördölja sina brott. Säger segnen. Och han vigde sig till Satan. Och så, han sålde sig, sista gången sålde han sig på 3 år. Och då så sa Satan att när den dagen kommer så kommer efter dig. Men och han trodde kanske, ja, han kanske inte trodde att han skulle komma, men han var sjuk emellertid. Och det var de som satt och vakade. De hörde att det var ett förskräckligt ljud och ven i luften på natten. Och det var dagar skulle vara för jul, så det var ruskigt utom mörkt. Och de hörde ven och piskade, precis som när det är ett par hästar eller något kommer travarna. Och sen så i dödsminuten så hörde de tjejer rassla under sängen, så de var alldeles stetskrämda. Och de tittade ut och resten det var så for det å en vagn svart. Rätt upp i luften med 2 svarta bockar. Och de hade horn. Och så hade de konstiga fötter. Och det var förspänd en vagn. Men det, han var ju kvar naturligtvis kroppen. Men hans själ. Ja, jag hade inte hört mer än hur det var med det. Men så, och de var ju alldeles skrämda. Och sen i den rumma, det spökade det ju länge. Det lyste mitt i nätterna. Och det gick par där och dansade och söp och levde. Och de sa att de såg att den onde dansade med hushållerskan. Det var ruskigt. Min farmor berättade det där.
Men de säger ju att prästerna hade makt att se det där. Så det var någon som var i sällskap med prästen som gärna ville ägna sig åt det livet.
Ja, men jag tror inte, vet du, Gösta, att det är så mycket nu för präster som det var förr. Det är inte så vidskepliga folk nu, så det kanske inte är så mycket nu. Men det är klart, skulle man tala vid ämne så är det väl en sån man man skulle vända sig till. Det säger jag. Ja, det var mycket mellan himmel och jord som vi inte ser. Han kunde ju tala med det döde Hedenstam. Nej, det var inte riktigt. Ja, det var något dylikt. Han stannade ju Lysjus och tarte med den döde. Det var inte Hedenstam, men han liknade. Jag kommer ihåg namnet ibland.
Stannade och talade vid döden?
Ja, han kunde säga döda. Han har gjort salmer den där också. Men i alla fall, han sa då, om ni finge si, sa han åt människorna sen, alla andar som svävar emellan himmel och jord, så skulle ni inte våga ta ut mitt på dagen, sa han. Nej. Så har jag hört berättas.
Ja, Ester berättade om de där spöksynerna i den där hängde mannens hus. Det där underliga som var vid spjället.
Ja, det var i min farmors stuga. Ja. Det var så att min farmor, hon bodde på Färjestad äger. Och det hette, vad heter det nu igen? Fridhem hette det. Och där bodde dina farfar då. Och de hade ställe där. Och pappa var nyss inskriven till knekt då. Så han skötte jorden när farfar var sjuk. Och sen när farfar var död, då tyckte farmor att det stället var nästan stort. Och pappan hade ju sett torp. Då köpte hon en liten stuga emellan Ryket och Frösäng i Stora Åbysocken. Ut med väg 4, eller den som går ifrån Mjölby, eller ända upp till Stockholm. Det är 4 det som är nu. Och hon köpte det stället och sa många åt henne att du ville köpa det där stället. För att det hade bott en familj, men de ville inte bo där. Det spökar ju där, sa det. Men farmor då var ju så resolut. Hon trodde inte på det. Alltså, det talar inte mig, så då får Lahls. Så det kanske jag blir då med. Hon trodde det inte förresten. Men sen så, hon köpte en stuga och flyttade dit. Och min kusin Klara som reste till Amerika, hon var sitt samma syn. För hon var uppfostrad hos farmor. För farbror reste till Amerika för han var enkling. Så hon fostrade upp min kusin, sin sonadotter. Liksom jag var, fast jag var en annan sons dotter. Och hon hade sitt under syna. Och min syster Hilma som är i Amerika, hon har sitt samma syn och jag samma syn. Vi kom till tal om det där att till och med när Hilma var hemma 52 från Amerika, kommer ihåg det. Jo, det var så att det var en eftermiddag i skymningen. Då säger min farmor, hur det är, det springer ut efter lite sådana här små torra riskvistar som vi har att tända med i morgonbiten. Och hade stor öppen spis. Det var så lätt när den hade det. Ja, jag gick efter i mitt lilla förkläde och la där inte spisen i vrån. Men jag vet inte, jag kunde inte somna på kvällen och barn brukar sova. Det var oroligt och farmor och Lasa somnade. Och jag kunde inte sova. Resten var så rasslade bort i risögen och då hade klockan nyss slagit 12 på väggen. Och jag tänkte att det var någon liten råtta eller något hade kommit in med riset. Så jag trodde det var en råtta. Resten det var så stack det upp ett konstigt stort katthuvud i själva vrån inför riset där. Och tittade upp och det var så stort så katten var så stor som en halvvuxen hund eller vad ska jag säga. Det var en stor katt och han var svart och gulstrimmig och han hade gula strimmor över ögonen. Och ögonen var stora, runda, de lågade precis. Och jag var precis stel av förskräckelse för jag låg ett stycke ifrån i en soffa. Inte tors jag ropa på farmor för jag fick inte fram ett ljud, jag bara stirrade på katten. Och han tittade på mig. Och som det var så, och sen satt han så och slickade för att när jag tittade han och från att då kom det upp en eldpåle som var väl en meter lång. Och den sköt upp på samma ställe som katten satt bredvid. Och då, sen när han var, kommer, han stod precis av sig själv på golvet. Och det brann kring den. Och sen satte katten ihop fötterna och snurrade runt ända upp i toppen. Och det brann på i katten och staken. Och sen när, for han ner på golvet och sen tittade, och sen tittade han på spjällsnöret och tafsade i det. Men hur det var, det, och det spjället hade den där rundbär hängt sig. Men resten då var så vart alldeles mörkt i rummet och månen han försvann och katten han kröp ner. Och jag var alldeles för skrämd att han skulle komma upp igen. Men jag såg inte till ändå. Mer på vintern. Andra hösten kom jag till farmor igen när jag slutade termin. För då var jag, hade jag börjat skolan. Då väntade på farmor. Hon var borta och Ödeshög hade handlat. Och det var i skymningen. Och jag var bovare. Men jag hade löftet till att gå till en granngumma. Men det gjorde jag inte. Utan jag gick där hemma och tänkte jag så gärna man några plommon där ute i trädgården. Och vi hade en par stenar där som farmor brukade sätta en färggryta på. Och färgade mattraser. Och vem förra jag ser när jag kom där. Den där katten hoppade ifrån den ena sten fram och åter. Och fick se ju den stora katten. Och jag stod alldeles döst still. Usch, tänkte jag. Och som jag sa det så försvann han under stenfoten rätt där som spisen var. Men sen såg jag inte mer. Och likadant har min syster sitt. Likadant Klara som väldre. Samma syn.
Hur ska jag förklara det då?
Ja, konstigt var det. Men nu hade gubben hängt sig i spjället och det var något, han hade inte ro, det var eller något.
Vad var det för gubbe det där?
Ja,
Rönnberg
hette han.
Vad hade han varit?
Ja, jag törs inte säga, men jag tror att han var skomakare, lite sist det där, att lappskomakare. Och om han har varit gift eller ej, det vet ju inte jag för att jag var ju liten och det tog jag inte reda på. Men i alla fall så var det hemska syn och jag tänkte på det där och vi har talat om det nu när min syster var hemma och då var hon närmare 70 år för det var 1952 och då bodde jag i Åsen vid Rensta egendom, hyrde där och vi talade om samma syn som vi hade sett hos farmor, ruskigt var det.
Vem var det som sa jag kommer igen den där skepnaden, vem var det?
Ja. Det var en skepnad. Ja, det var en, något som knackade på mitt fönster. Där nere så fort klockan närmade sig ett och varenda torsdagskväll. Det hållde på i 5 år och knackade 3 slag på överställe mellanrutan. Och det kunde inte vara något litet barn. För en man knappt kunde sträcka upp 3 knackande på det här viset. Så hade samma takt. Och i början då trodde jag att det var någon som ville med något eller att det var, för jag hjälpte ju sjuk eller när det var något, så det ville jag hjälp. Trodde något, men jag första gången då gick jag upp och tittade i fönstret. Och jag krattade till och med en kväll och skulle se riktigt och gjorde märke så skulle se några spår. Men det fanns aldrig inga spår att den andra människor inte hade något annat heller. Och det där du hållde på. Till sist var jag så nervös på det där. Alltså. Och jag talade vid en pressmannen det där. Och han sa att det var någon som hade, vad hade det varit? Att det var något där. Det hade varit en likbord där min sängkammare varit.
Låg den så nära?
Jo, det var på det viset att när många, det hade inget episvans alls då till sätta de döde. Utan när någon, det var en stor bord där i den där stugan. Men den hade tagit i boningsrum sen när det opererade. Och alla som dog där i kring som inte var för långt avlägset och hörde till svansal så satte de liket där till de fick det i graven. Och det var just där sängkammaren min var. Men i alla fall så var det en gång. Och då fick jag krafter för att ta till den mannen. Och då sa jag, försök fråga om du kan vad du vill. Och jag tänkte när jag hörde den knacken, hur ska jag göra? För jag hade hört att de fick en örfil. Så jag fruktade för det. Men jag vet inte vad jag fick krafter ifrån just den kvällen. Och då sa jag, vem är det, vem söker ni? Och då sa den rösten, ja, vi väntar. Vi väntar, jo, eller var är ni? Jo, jag är på stället där det är skönt att vara, sa han. Och det var en mans röst. Jo, det är skönt att vara, sa han. Och jag har kommit dit, sa han, som det stilla och fridfullt. Och du behöver aldrig vara rädd för att möta döden. För du vet inte hur fridfullt jag har efter det. Och då sa han. Men nu ska jag gå, sa han. Och jag kommer igen, sa han. Och jag kunde inte svara på det. Och det var alldeles tyst. Jag hörde inget mer. Och jag tänkte på det där. Men sen på morgonen när jag klädde på mig tyckte jag var lite öm på bröstet och tittade. Då hade jag ätit en manshand efter alla fingrar här på vänstra bröstet här över. Och hela handen var alldeles blått. Och så halva tummen var medkommen. Så sitter här utspärrad. Men tummen var bara borta om han var ofärdig tummen i livet. Eller det var inte så hårt tryckt. Det kan jag inte tala om för jag vet inte. Det var på gult och blått innan det gick bort. För det var i 3 veckor på mitt bröst. Och sen i detsamma som det försvann så tog den åt om bröstet. Det var då jag tyckte jag ville kvävas. Men jag hade inget på halsen utan på bröstet där. Och jag visade min sonet när han kom.
Hade ni något om att de skulle släppa ett eldkol emellan?
Ja, det talade min farmor.
Hur sa hon då?
Jo, hon sa att det är runt och sånt där. Samma kallade det för maran. Någon varelse. Men i alla fall, det sa...
Ja, och det där var väl ett nyp det där?
Ja, det var ett nyp jag fick istället för en örfil.
Ja.
Jag tror det, men det var i alla fall...
Hade ni något namn på det där nypet?
Ja, det var gastnyp kallade det. Och i alla fall, det kommer igen som jag kunde inte svara. Men jag hade i alla fall inget hört. För jag tänkte då att jag skulle sagt, kom aldrig försvinn. Men jag hade inget hört.
Nej, men skulle man alltså, vad sa farmor att de skulle göra?
När de klädde av så skulle de lyfta på sitt linne. Och så skulle de ha ett eldkol och släppa, inte så det brändes utan släppa mitt igenom. Så det kom ner i golvet 3 gånger och skulle de spotta fört.
Men var var hon ifrån?
Min farmor, hon var född i Ingvallstorp i Ök. Ja, det var ett stycke utöppen Krusangata.
Hur gammal skulle hon ha varit nu om hon hade levt?
Och hade varit 142 år. Hade varit. För jag räknade på det, att hon var det hon skulle leva.
Men så var det väl drömsyner som Ester hade efter mors död?
Mamma hon dog 1914 och det var när kriget utbröt. Och det var ju... smått ömmet och hon låg i sjuker i 3 år. Jag var riktigt glad att hon fick gå bort. För att hon kunde ingenting äta och ingenting kunde man skaffa åt henne. Det lilla man kunde skaffa som hon kunde förtära, det var ont om. Så jag var glad att Gud tog hem henne. Då skulle jag alla komma med pappa på morgonen och sa, du får titta hem Ester, sa hon, för mamma är så dålig. Så jag kommer ingenstans för jag hade min svärmor liggande och så hade jag 2 små barn. Den minsta var inte 1 år. Det var hon som är i Stockholm. Och jag sa, jag kan inte komma någonstans pappa, så jag förrän Henning kommer hem. Och de körde i skogen och han kom inte hem med den, så jag kom ingenstans. Men när han kom hem hade lassat och i skumningen, då sa han, nu får du ta hand barna Henning. Så jag tog till titta hem till mamma och pappa vart. Och jag har ju ingen till barna och det gjorde ju han. Och jag gick och det var 3 april. Och jag gick, det var en dunge bort ännu från Holmen. Och ända till mitt hem, där som heter Hallstorp nu. Och jag hade en sån här kallad fenixlykta. Och det hade jag i handen. Jag hade ju inget annat att lysa som är på den tiden. Och jag gick och det gick ju bra. Och mamma var mycket klen så kände inte igen mig inhast. Men sen kom jag igen. Och jag stannade till klockan var 11. För jag väntade på min syster. Hon skulle komma hem på sista tåget. Hon skulle komma på det sista. Det gick rätt sent. Så pappa var mötte henne nere vid stationen. Så jag satt hos mamma då. Hon kom mycket riktigt. Och när hon kom så hade hon kaffe. Och vi kokte kaffe för jag skulle ha lite innan jag gick hem. För det var så inte bara jag, Hilda följde mig. Och inte pappa heller. För jag tänkte vi behöver vara hos mamma. Och jag gick. Och jag tyckte det var så ledsamt. Klockan var 10:50 när jag gick hemifrån. När jag kom med mörkerdungen. Det var ett stort kärr. Det var så mörkt här. För det var så mycket björkret här. Och jag tyckte det var ruskigt. Och som jag kom mitt utför där så slocknade lyktan lika kvickt som jag blåste ut ett ljus. Och det blåste inte ute. Och jag tänkte, herregud, hur ska jag kunna komma hem nu i sånt mörker? Jag stod precis på ett ställe och det var så svart. Och när jag stod och tittade så tänkte jag, bara jag kommer över här så jag kommer in mot svängen. För jag visste ju, det var ju stugan i den att jag hörde, men just i dungen fanns ju inget. Så rasslade den åt vid kanalkanten på vänster sida. För jag gick på vänstra sidan. Det var bara en stig det där. Och resten var det var precis som små ljusa punkter på själva renen där på kanalkanten. Jag tänkte, vad är det där? Och det hoppade sig. Och det var ett bra långt som en elkäpp. Och det var precis det där ljuset. Det föll över mig likadant som det där ljuset var. Det var inte så där, det var avlångt. Och det där ljuset där flammade på dikeskanten ända till jag kom hem. Och när jag kom till Holma laggård där vid stallet så jag skulle svänga upp där emot gårdsbyggnaden försvann det. Då var jag hemma och jag hade att lysa ändå. Och lyktan då lyste inte. Hej. Och det har jag undrat många gånger. Det var det att det jag tror det var någon skyddsängel som följde mig. Och det sa de, det var lyktegubbe. Jag bryr mig inte än vad det var. Men ljuset, inget ljud hörde jag. Men lyset fortsatte. Men det var inte stort. Så här långt var det. Det lyste en strimma jämte kanten. Och jag var så glad. Jag tänkte, vad är detta? Då tänkte jag att ja, det är som de har sagt. Att det finns lyktegubbar på mösen. Ja, det var underligt med det där.
Hade det med mors död att göra?
Ja, jag vet. Jag kan inte säga det för mamma var lyckligt i förgen. Så jag kan ju inte tala i det. Men sedan, 14 dagar. Jo, då innan jag gick hem så tog jag farväl av mamma. För jag tänkte ju att jag inte fick signa mer i livet. Jag var tvungen till att gå hem och söva lite. Och jag hade ju mina barn och fick upp tidigt. Han var ju på arbete. Och jag gick hem och då hade jag ju säker hjälp ändå med mamma. Men hade jag varit tvungen så hade jag stannat längre. Men i alla fall då så sa hon, jag hade aj med henne med lilla flicka så och kramade henne. Vi träffas hos Jesus sa hon. Ja, det hoppas jag på mamma lilla för gör sa jag. Och jag gick. Och då så, men hörde sa hon, om jag blir lycklig sa hon, så kommer jag visa mig för det en gång. Nej mamma, det vill jag inte sa jag, för jag vill inte se mamma. Utan jag vill att mamma ska få vara i frid och ligga stilla, sa jag. För mamma har haft så mycket ledsamt ändå, så jag vill att mamma ska få ro, sa jag. Ja, jag är inte farlig då om jag visar mig, sa hon. Nej, det kan ju hända, sa jag. Och du sa för sig, om jag blir lycklig att visa mig. Och du sa för sig också att du inte blir rädd om du får se mig. Jag knappt trodde på det där, för jag trodde först och irade. Men precis 14 dagar efter begravningen på morgonen, det var en söndag. Så hade jag varit uppe och gett min lilla flicka flaskan, om jag ska säga så. Värmde mat åt henne. Och det var vid 4-tiden, det var i själva dagningen då på våra. Så är det ju halvmörkt sitter det där. Och jag gick och gjorde henne flaskan och jag gjorde henne i vagnen. Och hon somnade vid den lilla flaskan och jag hörde på mig la mig igen. Och som jag hade lagt mig, jag hade bara hört på mig filtarna. Så tyckte jag att det var något konstigt på farstun. Och sen det var så öppnades sängkammardörren vackert, vackert. En liten springa unna för unna. Till det var så stort så att en figur kan släppa in. Hela dörren slog inte upp. Och i den springan trängde det in en dimma så pass som det värsta dimma som var ibland över tåken. Och jag tänkte, är det så mycket dimma ute? För vi hade ett fönster på taket så vi skulle se på farstun. Jag tänkte, jag hade glömt att stänga det så det kommer in dimma där igenom. Men dimman kom in för tröskel och jag låg mitt framför där, bort vid fönstret, där hade jag sängen där. Och där, dörren var precis som där, precis. Och ur den där dimman så tänkte jag, alltså, då är det så mycket dimma ute så det kommer in här i rummet. Jag nästan tänkte mig att jag går upp och titta. Men som jag skulle göra det så lösgjorde det sig en mörk figur ur den där dimman. Undan för undan, och dimman skingrades. Och ur den dimman trädde en figur in i rummet. Ungefär en 75 centimeter ifrån tröskeln. Jag gick inte fram till sängen. och jag bara tittade. Är det du, mamma lilla, sa jag. För jag kände igen mamma med samma, och det var särskilt, jag hade märket på, för då hade den svarta klänning och sydde till min bröllop. Och det var lite vida ärmar som de hade på den tiden. Kommer du, lilla mamma? Så sa jag, var heller inte rädd. Jag tyckte hon levde. Ja, sa hon. Hur är det fast? Så jag, var är du nu, mamma? Så jag är på ett ställe där den varken behöver frysa eller svälta. Allt är stilla, lugnt och fridfullt, sa hon. Och jag har det så bra, sa hon. Och du vet, jag sa att jag skulle komma och hälsa på dig, sa hon. Jag skulle säga något mer, men då såg jag dimman kom igen. Och då försvann hon. Då försvann, löste det upp precis som mamma och gick bort i den där dimman. Men när det var nära döra så sa det, jag väntar, sa det. Det var det sista. Sen har jag aldrig sett något mer åt mamma, inte.
Och då menar Ester att det är ett ord för hela livet, att jag
väntar. Jag väntar och väntar att vi får se med det här. Ja. Det är märkvärdigt det där.
Är något mer sånt där utav minnen som Ester har om syner om?
Ja, det var då en gång som pappa var ute och körde. Vi hade häst, farbror som var i Stort Amerika, han. Och de sålde sån där duen ifrån sjön Tåken. De fick ju ta sig för vad de kunde på vintern då. Vi skar den där vassen på hösten och så var det dunvipper. Och så repade vi barn och mamma det där. Och det såldes sen i en påse. Det var pund på den tiden.
Vilka slags dunvipper? Var det den där?
Det som växer på vassen i Tåken.
Är det kolvassen eller den andra vassen?
Nej, det är den där breda som jag tar om. Det hade skar till hackelse till hästar. Den där gröna styvas rundpiper som vi säger. De var grova, rätt grova. Och så växte den sorts grå dunplymer. Precis som plymer. Det var riktigt. Vi skar råd i det där på kärvarna som pappa hade hemma. Sen repade vi, vi låtsade att detta är så här. Och vipporna växte. Sen repade vi, det gick så lätt åt det hållet.
Så här med hela,
ja, mamma fick ta en handske eller en vante på sig. För det var så vast i slutet här emellan. Och så fick vi akta oss och flingor här emellan tummen och pekfingret.
Varför varades de i dem där?
Ja, själva dunen, det fick vi inte packa ner med samma påse, utan fick vi den stå i korgar och vad som helst, för det var lite fuktigt. Att det hade varit ute, så fick vi den vara torrt. Sen vägde det där så det var ett pund, och det var ju 8 kilo på ett pund, kilovis, men det fanns inga kilo då.
Och såldes det?
Sålde det, och då fick de 2 kronor för ett sånt här pund, och det var så mycket arbete.
Var såldes det?
Ja, de åkte rätt över till Gränna, och till och med att det var så tjock is att de åkte ända ifrån Hästholmen och rätt över på Vättern med häst. Och de hade säckar, de väntade sig, de fick bra många säckar förstås.
Vad skulle det användas?
Ja, de stoppade i kuddar och madrasser. Istället för fjäder.
Ester, jag har hört om det där en gång förut. Och det var det att de stoppar det i madrasserna de hade på Amerikabåtarna.
Ja då.
För att de spydde i de där madrasserna.
Ja, det gjorde
och
de. Men det varade inte längre i de madrasserna. Man kunde inte ha man högst 3 år. Sen var det som mylla som då fick man tätta vara och skaffa nytt. För det var så otäckt. Det var som alldeles som ljus mylla. Det marde sönder sig på tiden. Men då i alla fall så tyckte jag att någon kom uppkörandes på gården när pappa var borta. Och det var våran en svarte häst. Och då tänkte jag, och mamma sa jag, pappa har allt här. Det kan han inte vara, barn lilla, de åkte ju igår eftermiddag. Det ser att bli hos Lundins i natt, sa hon. Han är inte hemma än, han kommer inte. Och det var så konstigt, sa jag. Jag tyckte det var en häst som blaskade isen. Så, ja, du drömmer, barn lilla, sa hon. Men jag hade drömt det. Och sen sannolikt mig kom det, när de kom hem andra aften, då hade de kört ner i vak. Men medarna och det där hästen, där han var hängande, så de kom upp på isen och så de var på den där kälken, eller det var ett långåk på kälkar, och så var det brädlapp på översteg eller vad det var. De hade säckarna på och han var så lång så han räckte över. Det var inte större bak. Men hästen han kom i, men de hoppade av och de tog tag i bärslet och hästen han hoppade upp på iskanten. Det var nära döden och det var den där vaken jag hade drömt om. Och jag hörde hur hästen sprang och kom i vaken.
Var låg den vaken?
Den låg mellan Gränna och Hästholmen ute i sjön.
Var på Vättern.
Ja, på Vättern var det. Men hur långt det var från Gränna eller häråt, det vet ju inte jag, för det kunde de ju inte mäta, eller det vart något, de var ju räddade då så.
Hur många pund kunde de ha med sig över då?
Ja, det där pund, jag vet ju inte, det var rätt mycket, för att det pund var bara 8 kilo och lätt gick det på isen.
Vilken tid på året höll ni på med det där?
Ja, vi började strax kanske när det var före, som de sa, de kallade ju snön för före. Så fort, det kunde ju bli, så fort det var lite i november, så tog vi kälken och lastade på sen till last och drog ett par 3 gånger om dagen, så vi fick hem många kärvar och då låg vi ladan. När det var skapligt så satt vi ute på logen och dunade, där hade vi knivar och skar och samma hade saxer av oss. Och vi lade dem riktigt i ordning, tänkte vi vända till det. Det var att vi tog och repade de plymerna.
I Hallstorpsloge då?
Ja, men ibland var det kallt. Då röjde mamma och in i rummet riktigt och staplade och fick halva rummet. Det var ju skönt att få sitta inne. Och så fort vi hade dumnat en sån där kärve så fick vi följa huvudet med en. För det hade lite foder åt djura sen. Jag tatt en dunet då.
Men vet du länge det andra då? Till foder?
Ja, och det var riktigt mycket en sån kärve just. Det var ett riktigt måltid åt i ko.
Så de tog de kärvar då?
Ja, kärvar.
Ah, kärvar då.
Ja, det
tog. Men det måste vara islagt på innan ni kunde köra ut på tåget.
Ja, då hade pappa satt det i en stor dös eller ett par mindre.
Vid huset?
Nej, till sjön. De satt öppet på hösten när det var vatten i det där och sen frös det. Och sen körde de in till med kärken när det var is och lastade. Det var ju lite frustigt de sista kärvarna som var i botten, men då började de rykte lös.
Och var det rön?
Det var rön.
Det var rön.
Ja, eller som de kallar nu vass. Mm.
Så det hade 2 syfte.
Ja.
Dels var det att förse Halltorps lärgård
med foder.
Och det andra det var?
Till sängkläder. Vi sålde dunen.
Ja, för att kunna få lite kontanter.
Vi fick 2 kronor för 8 kilo. Mm.
Hur länge höll ni på att repa
det? Ja, det var ju olika som vi hade, men vi höll ju på till februari, mars. Eller sista det så länge vi hade något så stort.
Men då hade ni tid.
Ja, det var
hade inte så mycket annat då.
Nej, vi hade inget. Men när pappan slagtrask sin lilla våg först på logen och sen hjälpte han ju till med och vi fiskade så gott vi kunde. Mamma var ju flitigast. Vann sina höga fick vi för den. Och det fick inget ligga fel, sitt ärhuller och buller fick för den lägga. Så den var selakt att få tag i hon skulle repa om vi skulle lagt det hur som helst. Så det hade gått sönder, det hade blivit fliser åt den enda själva pinnen eller rönn. Röret om jag ska säga.
Men när de arbetade med det där, det måste vara i vatten då? På...
Ja, då för all del. De ska rönna på sommaren, på höstsidan.
Hur gjorde de då?
Ja, de hade en sån där sommar. Ligger, det vet jag inte om de hade, men det kanske de hade lagt i själva kortfodret till starren och det där. Men där bärte de på sommaren i juli månad strax efter midsommar. Det var ju som bäst då, grönt. Men rönnen, den kom ju inte till rönnen förrän de fick slå det där före. För rönnen växte alldeles vid klarvattnet. Men det växte allra längst ut. Först när man kom på sjömaden, som de sa. Då gick man ut där, det var starr. Det tyckte hästarna om. Och det kobra åtgjort, men det var inget foder något kraftigt. Det var ju bara som de säger till att fylla magen med. Men när de kom igenom det strecket, sen var det ströppel. Och det var så små gröna rör med fullt med svarta skarver på. Och det där, det åt ju så förskräckligt när det var färskt. Det var som klöver, det åt så att, och det var så förfärligt tjockrädd på mjölken. Och vi, när det torkade det pipade ute i dösen hemma vid lagorna, så att vi barnen där smällde sönder det skarvarna, för det smällde i dem. Vi drog inte det ens, vi bara smällde. Ja, vad det var roligt. Det var roligt att arbeta med för all del. Och vi var så vana vid att hjälpa till så. Och jag vet, vi gick och staplade torv och pappa gedde oss en femöring. Det kunde vi få gå för ett par dagar.
Ja, det kan Ester berätta om torven nu. Det kan vi ta nu. Det där om torven, hur gick det till? Då?
Jo, det var
en annan tid på året.
Ja, det grävde de också på sommaren eller tidigt på vår. Ja, de grävde. Var det så att inte det var kärle och kallt, då kunde de gräva på vintern också. Men då kunde de ju inte, den torkade ju inte, utan de bara bredde ut när den torkade på vårsidan. Men sen så länge fram, då just grävde de på sommaren med. Då gjorde de liksom trappsteg som de gick upp på vid ena sidan, så inte de vart nere i den där ampa som de kallte. Men det var ju stor.
Ampa?
Ja, ampa kallt i de stora kanaler eller diken. Jag vet inte varifrån, för de gamla sa alltid ampra. För de sa när vi gick och plockade hjortron aktaren och så inte kommer ner i ampra. Var det samma som de stora dikerna. De hade ju sånt uttryck.
Och det arbetade ni flickor med det?
Ja, det var vi tvungna till. Pappa väckte oss klockan 3 om morgonen på sommaren. Vi fick göra två, tre timmar innan vi gick till skolan.
Vad?
Var vi tvungna till?
Hur gick det till då?
Ja, då så tog vi det loss. Då hade vi, pappan grävde upp stora törver med spaden. Och stod där djupt där nere. Och han gick djupare och djupare. Men han lämpade alltid på kanten som trappor upp gjorde. Inte grävde, utan lämnade sådana bitar som det var som en trapp upp. För vi hade ju inga steg att gå ner på. Sen fick vi flickorna. Det ska ju vara en skottkärra eller en sån där. Och så sa det vara en planka till skjuta kärran på. Och så lägga den flatt på djungeln där. Men det var för oss flickor till talen. Det stod bara torvan i fangen. Och hur denna vi ser ut på våra kläder. Det sa vi tala tyst om. För det var både yo och svart. Så jag kan inte förstå att mamma fick våra kläder rena. Och det fick vi bära då. Vi gick så långt var gång som är ifrån till byggningen där. Vi fick en stor plan. Sen fick vi flytta oss. Men sen var det ju hemdags förstås. Och när vi kom hem då hade vi så mycket torv så det var en stor bank pappa hade gjort. Och det var till att få lite mat då. Vi då ta vad vi hade. Och mamma var för det mesta då utom mjölkade och tärgården. Och hade 50 om dagen. För två sådana här gånger morgon och kväll. Och det hade en 16 kor och mjölka. Så det var för oss att leta på oss lite mat. Hade mamma kokt någon potatis så det fanns så störst. Och så det fanns sill, då var det ju kalas. Och så lite mjölk då. Och ibland kunde vi snå oss till så vi läste en gång på våra läxor ett par. Resten var så kom pappa då och sa, jag ser hemma flickor, gå ut och ge dig och bär törn. Och då fick vi för en gå. Och då var det till varandra till kvällen, det var svårare.
Vilken tid på året var det?
Jo, det var på högsommaren.
Men då gick ni i skolan då?
Ja, vi gick i skolan i Tullsta ända tills i slutet av juli och början av augusti. För vi hade fritt på vintern, för vi hade så långt att gå. Vi fick gå så mycket på sommaren i skolan. Och det fick vi göra åt kvällen. Det var ju inte frågan om Maria sa. Vi fick aldrig gå och leka med andra barn, bara om vi träffade dem på söndagar. Och den där torva, och det var så dyr den hon växt. Och torkade fast i djungeln. Sen fick vi ändå till en gaffel eller en staka hade vi. Och vännade det till för här. Och det fick en slita så att var djungeln grov så fick vi böjas ner och rycka med bägge händer för att kunna vända den.
Var sålde far den där?
Ja, han grävde upp bönderna. En del hade ägare där nere och då grävde pappa torv på deras äger och där kom det efter och betalte honom. Jag tror han fick 3 kronor lasset. Men det kom det efter med hästar.
Så den där torvhjälpen som ni flickor lämnade far, den var inte på den egna marken?
Nej, här då. Det var på böndernas.
På böndernas?
Ja. Och de som rådde om, det var till nästa äger vi var. Och den bonden som var dömd, det är naturligtvis, han gjorde ju bara för arbetet, för torven var ju hans egentligen, vi grävde ju på hans jord.
Vad använde han den till?
Ja, den där torven, den rev de. Nu har de fabrik som river torvströ och har strö i hönshus och ladugårdar. De hade det där och hackade sönder och hade i kallkättarna och de hackade sönder själva med lite i ett rum och sen strödde de under kora med det där. Det var så torrt och fint för korna att ligga i. Det var inte fuktigt sen. Korna vände inte till sig från båsarna, utan gödslen och allt det blöta samlas i det där. Och sen gjorde det rent och kastade ut i en stack, och det var ju så bra gödsel det rätt i jorden sen, för det var ju dyo. Och gödsel efter kreaturen, så det var fin gödsel.
Mora arbetade på en herrgård.
Och... ja, ja det var ens... vi var inte på ägarna.
Men det kunde väl inte vara Wenstad? Det var jo! Cool. Ja, så det var flera som mjölkade?
Ja, det var något av mjölkarna.
Ja.
Det, och det var gamla mjölkarna som de hade haft ifrån ungdomen som var nästan urslitna. Det var Maja och Klara och Emma och vad hette det? Det var en till Sofie. Ja, det var en sex mjölkerskor. Ja, det var det. Så två av dem hade aldrig, tre av dem hade aldrig varit gifta, och de hade en liten kammare i en flygel bortom Rensta där. Så de fick en liter mjölk då, och hade sett potatisland och lite vebran. Och som mjölkare så hade de ju lite pengar i betalning.
Men det var
inte... en 25 öre kanske om dagen.
Det är nästgårds för mamma det där att gå till Rensta. Och,
ja, inte riktigt till Rensta gick och utan hon gick till en yttergård, för de hade kreatur där med.
Kärkestad?
Nej, det heter Gottorp. Men ja. Det var inne till Kärkestad. Ja. Hon fick gå förbi Kärkestad och det var en ganska lång bit.
Hur tidigt gick hon?
Hon gick vid 16:00 för det skulle börja mjölka 17:00. Och när det var mycket snö kunde hon inte gå rätt över skogen och Kärkestad. Fick jag gå in kring och svängen och den stod i vägen upp till Gottorp.
Och på kvällen?
Ja, och på likadant på kvällen. Och hur hon kunde gå i mörkret, det kan jag inte förstå, för då hade aldrig ett lyse med sig.
Men middagsmjölket, det gjorde väl de andra?
Ja, när det behövdes. Det fick de göra som bodde där. För det begärde, eller han hade frågat när det var sjuk, husbonden, om hon kunde gå och mjölka middag. Men herregud, var ju tvungen till att vara hemma något. Och så. Hon kom inte hem förrän över 8:30 på morgonen.
Och på kvällen?
Och på kvällarna då började det klockan lite över 16:00, så hon kom inte hem för klockan 19:00. Och då hörde jag så grant innan mamma kom, en kvart före, så hörde jag hennes steg och sa, låset tog dig.
Ja, vad kallas det för? Det
var hennes vålnad.
Ja, och på östgötska.
Ja, både.
Både, så.
Ja. Och då sa vi igen, nu kommer snart mamma, och det sinkade inte länge för hon kom som hon skulle. Jag såg mamma många gånger i dungarna och kom, men hon försvann. Och en gång, det var en söndagsmorgon, det var på sommaren, då skulle hon gå hem. Och det var en älgfamilj i dungen där. Och den där själva tjuren, han var silsken, han hade två små kalvar och så kvigan med sig, eller kon. Och mamma visste inte, och resten var fick höra frustande där inne i buskarna. Och mamma fick till det stora huvudet. Dök upp. Och mamma och kastade sig handlöst. Det var ett dike. Så mamma och kastade handlöst i dike. Men det var inte mycket vatten i diket. Så det gick bara till knäna. Och det var en träbro där. Men det var otäckt då i vattnet. Så hon tog tag i de där stockarna som träbron var av. Och hållde sig kanten. För hon var 80 år och slöj kul i det diket. Och älgen han gick ut. Han såg mammas fingrar. Och han skrapade med foten på fingrarna så var tvungen att flytta den. Och det var så gräsligt kallt vattnet. Och han redde och så tung var han så och trodde att hela brorna skulle gå den. Men till sist tröttnade han. Och mamma och tittade upp genom en springa. Och han stod ett stycke ifrån. Han stod länge så mamma var precis förstenad.